Så där. Då ska vi gå vidare. Vår lilla bibelskola. Det är fantastiskt att ni fortsätter att komma. Jag är alldeles förundrad. Tänkte efter några veckor sedan. Jag är så trötta på alltihopa så att ni inte vill komma. Det är roligt att ni är här. Ni ska bara komma ihåg det att allt det här som jag säger och som jag har skrivit ner, det är sånt ni måste pröva. Ni kan ju inte lita på mig. Jag är en ofullkomlig människa. Det vi kan lita på är ju det här. Va? Så att du får ständigt gå tillbaka dit och fundera. När han sa så där, stämmer det verkligen? Och så. Det vi ska gå in på idag är väldigt intressant. Men det är precis som vanligt. Det är otroligt svårt att komprimera det till 35-40 minuter. Men vi ska tala lite grann om hur vi kan se Jesus redan i Gamla testamentet. Bibeln har ju två delar, Gamla och Nya testamentet. Och lite förenklat brukar vi säga att Gamla testamentet handlar om allt som har hänt från det att Gud skapade världen fram till några hundra år innan Jesus kom. Då var det färdigskrivet. Sen när Jesus föds och han börjar göra saker så börjar människor skriva ner det. Och när det hade gått ungefär 50 år från att han började skriva ner så hade man skrivit ner allting som sen ingick i Nya testamentet. Det är de delarna vi har så att säga. Ordet testament, det betyder förbund. Och förbund är ju som ett avtal man sluter med någon. Man kan säga att Gamla testamentet handlar om det avtal som Gud slöt med hela världen på den tiden. Men det fungerade inte av olika skäl. Därför slöt han ett nytt avtal med människorna genom Jesus då. Och det avtalet fungerar, det vet vi. Det är därför vi sitter här. Det är det som kallas för Nya testamentet. Men de här två delarna, alltså under historien så har det varit liksom en dragkamp här. Vilken del är viktigast? Hur förhåller de sig till varandra? För de är väldigt olika varandra. Läser man Bibeln så ser man att det är en väldigt stor skillnad mellan Gamla och Nya testamentet. Det är samma Gud som ligger bakom. De utspelar sig i helt olika miljöer och handlar om ganska olika saker, ytligt sett. Men då har den kristna församlingen alltid tänkt så här att jo, men hela Bibeln handlar ju om Jesus va? Någonstans. Och då har man funderat mycket på hur kan vi se Jesus redan i Gamla testamentet. Och då finns det en bild som är väldigt hjälpsam. Eller hjälpsam, som hjälper oss. Om du tänker att du står vid en husknut. Och så lyser solen från ett visst håll. Och så ser du på andra sidan, du står en bit från husknuten. Så ser du en skugga av en person faller framför platsen där du står. För det står någon bakom hörnet. Du kan ju av att skuggan faller där drar slutsatsen att det är någon där bakom. Och du kan se en del av formen och lite så här. Du kanske till och med kan spekulera i huruvida personen är man eller kvinna. Skuggor kan ju visa oss en hel del när det gäller sånt. Men du kan ju inte avgöra riktigt hur personen ser ut. Men du ser en kontur av den på något vis. Och skuggan visar ju att det finns någon där. Och om den personen rör sig mot husknuten så kommer du till slut att få se den. Så att skuggan förebådar ju då någon som ska komma i någon mening. Så kan man tänka när man läser Bibeln. När det gäller förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet. I fråga om Jesus finns då. För vad vi hittar mycket i de gamla skrifterna är som en skugga. Det är lite otydligt emellanåt. Men vi förstår att det handlar om Jesus. Och när han sen kommer och börjar göra allt det han gör. Då kommer vi ihåg, okej, det här var ju det här vi hade läst om i de gamla skrifterna. Ett sånt där paradexempel är ju den stora beskrivningen av den lidande tjänaren i Jesaja 53. När han skriver om att det var för våra synder han var slagen. Han var dömd för oss. För att vi skulle få frid så blev han misshandlad och allt vad det står. Jag kan tänka mig att de som läste det där, för det skrevs ungefär år 700. Jag kan tänka mig att de som läste det undrar, vem skriver profeten om? En del tänker att det måste handla om vårt eget folk. Ja, men det står ju han. Det är ju en person. Vem kan det vara? Hur kan någon gå in och bära alla människors synder på det här sättet? Ja. När det väl händer sen, då faller ju alla bitarna på plats. Så skuggan kommer först och sen kommer verkligheten. Och så kan vi tänka när vi läser gamla nya testamentet. Och Jesus säger själv att det är så här det är med de gamla skrifterna. När han kliver fram och börjar undervisa och predika ungefär år 30 efter Kristus då, i det som nuvarande Israel, så hänvisar till de gamla skrifterna och säger, det handlar om mig alltihopa. Och vi ska börja med att läsa tre bibelställen som visar på att det är så här. Sen vill jag prata lite grann om de olika sätt som Bibeln förutsäger att Jesus förutsäger om Jesus. Finns det olika sätt? Och sen finns det på baksidan en lista med exempel på det här. Kan vi göra så? Vi börjar Lukas 24. Och då är det Lukas 24, vers 25-27. Och då är den här berättelsen om Emmausvandrarna, de som efter att Jesus har dött, och han har också uppstått, men det har de inte förstått. Då är de på väg bort ifrån Jerusalem. De ska gå till en annan by. Men när de går där och samtalar så kommer Jesus slå följe med dem. De känner inte igen honom. Och då, Jesus ser ju då att de ser ledsna ut. Så att han frågar, vad är det som har hänt? Och då stannar de sig sorgsna ut och säger, vet du verkligen inte om vad som har hänt? Så börjar de prata om det som har hänt i Jerusalem. Hur en man som heter Jesus har blivit korsfäst. Och vi trodde verkligen att det var han som var för världens frälsare och sådär, va. Men då säger Jesus, de förstår inte att det är han. Då säger han i vers 25 så här i Lukas 24. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt, måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som är sagt om honom i alla skrifterna. Jesus berättar här alltså. Det här var människor som hade läst Bibeln. Unga människor på den här tiden kunde mycket utantill. Det var som man lärde sig läsa, man memorerade. Och nu förklarar Jesus, i de här psalmerna, de här skrifterna, här står de mig. Allt det här, det var förutsagt. Han säger i vers 44-47, lite längre fram i samma kapitel, då han uppenbarar sig för lärjungarna och de ser att det är han. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig. I Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att han förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Allt är förutsatt. Så Jesus säger själv detta, att när ni läser det gamla testamentet, då ska ni förstå det, att jag finns överallt. I de här berättelserna, i de här sångerna, i de här profetierna, där skymtar han fram, ibland otydligt, ibland väldigt tydligt. Ibland är det så tydligt att man undrar att de inte förstod. Men sen är det lite mer subtilt ibland. Så ska man tänka när man läser det gamla testamentet. Paulus, vars liv är intressant, för han ville inte tro på Jesus. Han var en förföljare av de kristna, en av de värsta som har funnits någonsin. Men var oerhört kunnig i de gamla skrifterna. Och när han sen möter Jesus på vägen till Damaskus, dit han har rest för att han skulle sätta de kristna i fängelse, då vänds ju allting upp och ner och han förstår hur plötsligt det är. Oj! Det är ju den här Jesus som jag har förföljt. Och han beskriver det här själv när han skriver första Korinterbrevet. För då skriver han om Israels folks ökenvandring och menar att det handlar om Jesus. Det är som någon slags, både en bild på Jesus, och Jesus var aktiv i det, även om han inte kallades Jesus då. Första Korinterbrevet 10. vers 1-11. Det här är en ganska stark text, men ni vet att under ökenvandringen, det var ord och inga visor, va? Det var väldigt, väldigt mycket märkliga saker som hände. Men så här skriver han: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Nu talar han om när de lämnade Egypten, fångenskapen. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat, alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Innan jag läser vidare. Ni vet att på två ställen under ökenfärden så står det att de fick ont om vatten. De var ute i öknen. Och det står att en klippa brast och det forsade ut vatten då, så att de kunde dricka och få liv då. Nu säger Paulus att den klippan är inte bara en symbol för Jesus. På något sätt var han närvarande i det som hände där. Va? Vers 5. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de ska begära till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. Knota inte heller så att, som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Jesus nämns alltså vid två tillfällen här. Och när han började här, så talar han om när de gick genom havet så blev de döpta till Mose. Vem vi blir döpta till? Vi blir döpta till Kristus. Så att i hela ökenvandringen, menar Paulus, så finns hela det kristna livet i någon mening inrutat. Alltså det är en skugga. Och sen kom verkligheten när Jesus trädde fram den då. Ja, och sen finns det också, när evangelierna skrevs ner så var man väldigt noga med att hänvisa tillbaka till de gamla skrifterna. Man kan titta i Matteus evangelium kapitel 1 där det handlar om när Jesus ska födas. Om ni känner till den här berättelsen. Jag ska säga så här. Om det nu vore så att det här med Jesus vore påhittat, bara en saga alltså, som någon försökte lura andra att tro på för att förtjäna någon fördel, pengar eller inflytande, då skulle Matteus evangelium aldrig börja så här. Det börjar med att beskriva hur en ung kvinna har blivit med barn trots att hon har förlovat med en annan man. Och därigenom så reser det ju misstankar mot henne att hon har varit otrogen. Så börjar hela. Nu hade hon inte det. För Bibeln säger att det var den helige ande som var orsaken till att Maria var gravid. Men varför börjar man ett evangelium så dåligt om man nu vill lura någon att tro det? För att just att det här finns med tycker jag tyder på att det måste ha skett på det här sättet. Han berättar precis som det är, döljer ingenting. Från 18 versen i Matteus 1. Men Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till Maria, din hustru. Du, barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, och nu kommer det då, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och när Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Det är vers 23 där vi är intresserade av, va? Jungfrun ska bli havande föda en son. Det där är ett citat då. ifrån Jesaja-boken 7 kapitlet. Där det här förutsägs. Så att då menar Matteus att det som hände då, för det som hände då var verkligen att det var en ung kvinna som blev havande och födde en son. Det kan man se i 7 kapitlet där. Men Matteus menar att det här är en förutsägelse om det som skulle hända om Jesus också. Så att skuggan fanns där och sen skedde det i verkligheten. Nu sker det här på lite olika sätt. Vi har redan stött på det. Och teologerna brukar prata, nu ska jag krångla till det, använda lite ord som ni kanske tycker är jobbiga, men de finns ju nedskrivna här. När man pratar om det här så brukar man prata om något man kallar för typologi. Eller typologier. En typ. Ni vet, en typ har man, det är inte en riktig typ. Utan, men det är sån där man har när man gör, man trycker tidningar, va? Typer. Det är någon slags avbildning av någonting. Och typer i Bibeln är personer eller företeelser eller händelser som på något sätt illustrerar och förebådar det som Jesus skulle göra. Till exempel, när Israels folk går genom Röda havet, då kommer de ner under vattnet i någon mening, va? Och så kommer de upp på andra sidan. Och då säger Bibeln då att det är likadant när du och jag blir döpta i vatten till Jesus. Då. Ner i vattnet och upp på andra sidan. Man lämnar det gamla och går in i något nytt. Va? Det är en typisk typologi. Sådär. Mose som person var en typ för Jesus. Mycket som Mose gjorde, gjorde Jesus sen också. Men Jesus gjorde det så mycket bättre för han var Guds son. Va? Kung David var en typ. För han var kung över Israel. Och Jesus är judarnas kung. Va? Men kung David, han var en människa som gjorde misstag och det blev inte alltid så bra. Men Jesus gjorde inga misstag. När de skulle lämna Egypten så står det att de slaktade ett lamm. Så tog de blod och strök på dörrposterna då. Det här har ni känner kanske igen då från filmer och annat. Och det där säger Bibeln, det är en bild för det som Jesus skulle göra sen. Hans blod skulle bildligt talat strykas över våra liv på något sätt. Va? Så att vi skulle få förlåtelse för vår synd. Så att det är typologier. Om ni har gått på apoteket någon gång så vet ni att den här symbolen för apotek är den här staven med en orm runt. Va? Eller hur? Den är hämtad från Gamla testamentet. Vi läste om det förut att vid ett tillfälle så blev Israels folk anfallet av en massa huggormar. Det var jättemycket folk som blev bitna och flera av dem dog. Och då säger Gud till Mose, ta en orm av koppar och sätt upp på en stav och sätt den mitt i lägret. Och var en som ser på den ska få liv. Och när Jesus kommer sen så säger han att liksom ormen Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen, alltså han själv, upphöjas. För att var en som ser på honom ska få liv då. Så att, det där kan man kalla för typologi. Det är alltså bilder eller företeelser eller sånt där. Vi stötte på en annan sak för klippan där, va? Som brast, det kom ut vatten och de fick liv. Det är typologier. Sen kan det vara såna här direkta saker, direkta förutsägelser. Vi läste alldeles nyss om jungfrufödelsen. Jungfrun ska bli havande för en son. I Mika-boken så står det att vi ska inte slå upp det, men det står att Jesus skulle födas i Betlehem. Vi har Jesaja 53 som beskriver hur Jesus skulle hänga på korset och i detalj och så vidare. Så typologier kan man stöta på. Ett sånt speciellt exempel är Josef. Första Mosebok. Josef, han blev förkastad av sina bröder. Kastad i fängelse. Men sen blev han upphöjd och blev herre över allting. Och de fick böja sig för honom då. Det är precis som Jesus. Han blev förkastad av sitt eget folk. Nedstigen till dödsriket. Uppstånden på tredje dagen. Och nu sitter han på faderns högra sida. Och vi väntar fortfarande på att judarna ska böja sig för honom. För det har inte skett det. Vi ser att det finns paralleller i det här hela tiden. Jag tog det där förut med vandringen genom Röda havet. Jag skulle vilja påpeka en sak som jag faktiskt inte har sett förut. Men när de gick genom Röda havet, först slaktade de påskalammet, va? Och strök med blodet. Och så bröt de upp, de gick genom Röda havet. Sen gick de in i öknen och så kom de då till berget där de fick motta lagen. Någonting kom ner från himlen som skulle ge dem liv. Det var skrivet på stentavlor då. Det känner ni igen då. I kristendomen dess, det som ersätter det sen, där är det ju så att du och jag, genom tron på Jesu blod, det han har gjort, vi omvänder oss från synd, vi lämnar det gamla, vi kliver ner i dopgraven, eller hur? Låter döpa oss till Kristus, lämnar det gamla livet, vi kliver upp på andra sidan. Sen säger Bibeln då att på samma sätt som att lagen kom ner från himlen och gav dem någonting de skulle hålla sig efter, så ska anden komma ner från himlen. Andens dop, som Bibeln talar om. Att Gud vill alltså fylla oss med sig själv. Och det beskriver han som att han skriver lagen på våra hjärtan. Så förut var lagen uppskriven då på stentavlor. Då, men det fungerar inte. Det första Mose fick göra när han hade de där tavlorna med sig ner från berget, det var att slå sönder dem. För folket lydde inte. Va? Men i det nya förbundet är det meningen att våra hjärtan blir förändrade. Va? Då kan vi göra det Gud vill. Av fri vilja. Och vi får kraft att göra det. Det lustiga är, jag har aldrig sett det förut. Det kanske inte är så lustigt första delen av berättelsen, men när Mose är uppe på berget och tar emot de där stentavlorna, då blir folket lite oroligt, så att de sätter igång och gör en avgud. Nu känner ni igen det här, dansen kring guldkalven. Så de samlar upp guld och så gör de en guldkalv, börjar dansa runt den där och firar och säger, det här är Gud, och Gud har precis befallt dem i första budet att ni ska inte göra någon avgud. Och när Mose kommer ner sen så blir det ett väldigt hallå. Och i den straffdom som sen går över folket så är det 3000 personer som dör. Står i första Moseboken, andra Moseboken. Men det jag inte har sett förut är att det är lika många människor på den första pingstdagen som får nytt liv. 3000 blir döpta och frälsta. Så ser ni här parallellerna, va? Det är så oerhört tydligt. Va? Historien upprepas, men den här gången var det bra. Därför att Gud gjorde någonting fantastiskt när anden kom in. Så här ser vi liksom hur det här med Jesus förebådas och förespeglas överallt. Va? Ja. Det vi ska dra för slutsats med allt det här, det är att när vi läser Bibeln, Gamla testamentet, och tänker på Jesus, så ska vi först ha den tanken i huvudet att allt det vi läser, det är sånt som vi tror har hänt. Det handlar om verkliga människor som var med om olika saker. Men liksom insprängt mellan raderna, och ibland väldigt tydligt, så finns Jesus överallt. Han säger det själv i psalmerna, profeterna, hos Mose och så vidare. Jag finns där överallt, säger han. Så de två tankarna ska man ha i huvudet samtidigt. Jag gjorde en liten lista här. Exempel på hur det här kan se ut. Vi slutar med att titta på dem lite snabbt. Och ni får gärna slå upp dem när ni kommer hem sen. JK där, det står för Jesus Kristus. Jag skrev så bara för att det skulle vara en plats. Nya testamentet säger att Jesus Kristus är Abrahams son. Eller hur? Och vi läser om Abraham att Gud säger till Abraham att i dig ska hela jorden, alla släkten på jorden bli välsignade. I din avkomma. Och då talar Gud om att det är Jesus som ska födas långt fram i tiden, till exempel. Nästa då. Jesus Kristus är jag är. När Mose får se Gud i den brinnande busken så frågar han, vad är ditt namn? Och då säger Gud, jo, mitt namn är jag är, lite förenklat. Att Gud är evig, han har ingen början, ingen slut, han är den som alltid är. Och när Jesus kommer sen så säger han att han är jag är. Det står väldigt tydligt i Nya testamentet. Sen när de är där i öknen, då bygger de ett stort tält. Det var som deras kyrka, fast det var väldigt få som fick gå in i den. Men där fick prästerna vara och höll på då. Och längst in i det tältet då, så hade man den här förbundsarken som Indiana Jones letade efter. Va? Och i den låg de här stentavlorna och sådär. Och tanken var att Guds härlighet skulle bo i det här tältet och Gud skulle tala till folket från den platsen. Och utanför hade man offer, ceremoni och lite sånt där. Så det var ett tält som var tänkt att vara platsen där Gud skulle uppenbara sig. Men när vi sen kommer till Jesus, va? Vi kan slå upp det i Johannes evangelium kapitel 1, vers 14. Vi ska tänka på tabernaklet, som det heter det där tältet då, som en plats där Guds härlighet uppenbarades. Och då står det i Johannes 1 och 14 att om Jesus, han kallas ordet här på grekiska logos. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. I början av versen står det egentligen och ordet blev kött och tältade bland dem. Så att tabernaklet då är alltså en bild för att Gud skulle uppenbara sig i en mänsklig kropp. I Jesus kropp. Så Jesu kropp blev som ett tält där Guds härlighet skulle uppenbaras. Så där har du skuggan, hela tabernaklet. Man kan undersöka det i alla möjliga vinklar och vrår och fundera över hur det hänger ihop. Ja. När Jesus spikas upp på korset så står det att hans händer genomborrades, va? Eller hur? Det är också förutsagt i en psalm. Vi slår upp det bara för att vi har slagit upp en psalm. Psalm 22. Och då är det David, tror jag, som säger att hans händer har blivit genomborrade. Psalm 22 är väldigt intressant därför att den beskriver Jesu lidande väldigt mycket. Och det, rubriken är ju Messias lidande och seger. Vers 2 kan vi läsa först, för det är faktiskt något som Jesus citerar när han hänger på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Känner ni igen det? Från korsfästelseberättelsen. Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Sjunde versen är intressant också. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor, föraktad av folket. När han säger mask här så syftar han på en speciell röd mask som man brukade utvinna färgämne ur för att färga tyger. En mycket speciell, väldigt illröd färg. Så Jesus beskrivs här som en blodröd mask egentligen. Ganska stark. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen och skakar på huvudet. Anförtror det åt Herren, han ska befria och rädda honom, och han har ju honom kär. Det här citerar de när de går nedanför korset och hånar Jesus. Om du nu är Messias, varför hjälper inte Gud dig? Ja, precis, så gör de. 13 versen kan vi läsa. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omger mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Det händer ju när man spikar upp någon på korset. Alla leder går ur lås. Mitt hjärta är som vax och smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens doft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Och så kommer det då. Mina händer och fötter har de genomborrat. Det här skriver ju David. Och svetligen så fick han aldrig händerna och fötterna genomborrade. Men i och med att han var en typ, typologin kommer in där. Hans liv var som en slags förebådning av Jesus då. Så upplevde han saker. När han beskrev det så skrev han ner det ungefär som det skulle bli sen när Jesus skulle korsfästa. Så på det sättet är det en förutsägelse.
På den tiden, var det något korsfäste? Var det något de använde på den tiden?
Nej, korsfästelse var inte vanligt på Davids tid. Men det står i Mose lag om att om man dödar någon och hänger upp denne på trä. Men då var det förmodligen bara en påle. Mm. Så det här med att korsfästa någon med två pålar åt varje håll var ju någonting som jag tror kom från österifrån, från babylonierna och det här. Va? Som romarna övertog sen. Och de lärde ju sig såna här tortyr. Metoder från andra länder de hade invaderat. Nej, alltså korset som sådant det känner man inte till då. Men att hänga upp någon på en påle, det gjorde man ibland. Och det var väldigt förnedrande. Det var det värsta som kunde hända med någon. Människor som blev uppspikad på en påle, en sån är under förbannelse, står det i lagen. Och det var precis vad som hände. Jesus bar förbannelsen som skulle komma till oss egentligen. För att vi skulle få liv. Genom hans sår är vi helade. När Jesus kommer fram och börjar sin tjänst, då gör han det på ett speciellt ställe. Om vi hoppar till Jesaja. Det är en sån här text vi läser vid jul. Jag tror ni känner igen den. Jesaja 9. Nu kan man läsa vers 1-7. Det här brukar vi läsa vid jul, va? Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folken ska le. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla klart. Stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter det bli talrikt. De ska glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden. Som när man fröjdar sig när man delar byte. Du deras bördors ok och deras skuldros gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött och en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike och så vidare. Första versen där så står det hedna folkens Galileen. Det var där Jesus började predika, till och med det. När han kliver fram efter sitt dop, han lät ju döpa sig han också, därför ska vi också göra det. Och anden kom över honom, precis som anden vill komma över oss. Då står det att Jesus bytte bostadsort, han flyttade till Kafarnaum. Och det låg precis vid stranden av Galileiska sjön. Och därifrån börjar han sen sina vandringar där han förkunnade Guds ord. Och det är förutsagt här.
Men bodde det inte så många judar i Galileen då? Eller
det var blandning. Det fanns ju både folk som hade flyttat dit från andra ställen. Men de som bodde nere kring Jerusalem såg ner på de där Galileerna. Det var ju ingenting att hänga i julgranen. För de var inte riktiga, tyckte man. Men där börjar Jesus sin verksamhet. Så. Vad ska vi ta med då? Ja, vi kan ta det sista. Sista boken i Gamla Testamentet. Malaki. Kapitel 3. Och det står det i från första versen, både om Johannes döparen faktiskt och Jesus här. Första delen av vers 1 handlar om Johannes döparen och sen börjar det handla om Jesus här. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för dig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättare såpa. Lik en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver. Så att de kan bära fram mot Herren en offergåva i rättfärdighet. Då ska offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Och hoppar vi sen till Johannes evangelium. Det är det sista stället vi läser nu. Så något av det första Jesus gör. Står det i andra kapitlet från vers 13. Och det här är precis i början av Jesu verksamhet. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sa han: ta bort det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom du ihåg att det står skrivet: iver för ditt hus skall förtära mig. Ja, vi kan fortsätta läsa. Judarna frågade honom: varför tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det igen på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. För det första han gör är att han renar templet. Va? Och det var också förutsatt. Ja. Hur ska man göra då för att inte övertolka och försöka se saker som inte finns? För det är en grej som vi ibland gör när vi läser Bibeln. Framförallt Gamla testamentet, de profetiska böckerna kanske, och berättelser och sånt där. Vi vill tolka in sånt som kanske inte syns väldigt tydligt då. Och då kan man ha några tumregler i huvudet. Det första man ska fråga sig är: säger Nya testamentet att det är så här vi ska förstå Gamla testamentets berättelse? Och kan man svara ja på den frågan, ja, men då kan man vara säker på att man inte har övertolkat det. Men om det inte finns något tydligt och nya som pekar tillbaka och förklarar, om man tycker sig ha sett någonting nytt, då kan man fråga sig: har någon annan sett det här någon gång? Om jag går tillbaka, om jag frågar någon, eller jag går tillbaka i historien och funderar, har andra människor sett Jesus i de här texterna på det här sättet? Och har ingen annan någonsin sett det? Det ska man vara lite skeptisk då. Och dessutom, den tredje tumregeln man kan ha, det är: det blir det väldigt, väldigt konstigt, blir det motsägelsefulla tolkningar, blir det som att man vrider till det. En del är väldigt duktiga på det här. De kan få svarta på det vitt och vitt och blir svart och upp och ner och blir ner och upp och så vidare. Blir det konstigt om vi gör en tolkning så här, då ska man vara skeptisk också. Men grundtanken med den här lektionen var det här: Nya och Gamla testamentet hänger ihop. Gamla är som en skugga som vi ser, som skjuter fram vid en husknut ungefär. Och vi kan se vissa saker som pekar framåt, att det finns någon runt hörnet som vi kan få möta. Och honom hittar vi i Nya testamentet. Och genom tro naturligtvis. För det vill vi göra. Vi vill tro på honom. Någon fråga? Fundering kring det här? Allt är glasklart.
Nej.
Det är det inte.
Nej, allt är glasklart. Det är mycket att studera just där. Som du säger, med skugga, att det liksom går igen hela tiden. Och sen att det här, som du också tar om, det är 3000 personer, det hade jag inte tänkt på.
Nej, det lärde jag mig den här veckan. Precis. Det är skönt att leva i det nya förbundet där människor får liv. Eller hur?
Ja. Men den stentavla som man slog sönder, var det ren ilska? Men de luderna var ju nedtecknade sen.
Ja. Precis. Man brukar ju säga när Moses slog sönder dem att det var hårda bud det här.
Ja, den hårda bud. Men alltså just att
han slår sönder dem. Och sen säger Gud till dem i senare tillfälle: nu får du ta fram på nya tavlor. För jag ska skriva ner dem en gång till.
Ja, det var så.
Ja. Och den gången slog han inte sönder dem.
Nej. Ja, så de första som missade.
Första, det var de första. Originalen slog sönder. Ja.
Precis. Men så liksom så lätt. Alltså man tänker, ja, klart, vi har ju svaret. Men så lätt det är att förledas att bara för att han går upp på berget och det dröjer, så gör man om. Alltså det är ju precis hur vi människor är. Vi kan inte tåla och vänta.
Nej, och det där är ju något som är ett bekymmer för oss människor. Just det här att när vi väntar på någonting så kan vi bli oroliga, rastlösa och lite sådär, va. Och rastlösheten har många synders moder på något sätt. Va?
Man hittar på andra saker.
Man börjar se sig omkring och säga: ja, det händer ingenting. Vi tar tag i det här nu och så gör vi någonting. Och så blir det pannkaka. Ja. Och vi väntar ju också på någonting. Eller hur? Jesus ska komma tillbaka. Medan vi väntar på det, Eller vi kanske väntar på ett speciellt bönesvar. Vi har bett i många, många år. Och vi tycker det händer ingenting och sådär. Och tänker, vi kanske ska göra på det här sättet istället. Och då blir det inte bra. Just det att lära sig vänta. Mm. Det är något absolut svåraste som finns. Men det är bland det absolut viktigaste också. Tänk
på det. På det kommer jag tänka på. Jag tror att det är från här, någon sån här humor helgade hyddor. Som, att det var någon äldre man i någon frikyrka för. Och de tog något kort, men han var väl inte så van vid det här med blixten och så. Så han trodde tydligen att det var Jesus som kom tillbaka då först när det blixade till.
Okej, okay. Ja just det.
Men han var väl liksom då så beredd också, så han.
Ja, jo, han förväntade sig det.
Ja, så han nästan övertolkade istället. Mm.
Ja. Ja, han upptäckte sitt misstag också.
Ja.
Ja, någon mer fundering?
Det man funderar på, när man har blivit uttåget ur Egypten, går i öknen och vet att Jesus är med, eller Gud är med dem hela tiden, och han försörjer dem med mat och allting, och ändå så tänker man, hur kan de i sån iver, sån vansinne, djävulen har luran totalt att göra en sån, smälta allt guld. Det är det man inte förstår. De vet att nu, om vi är med, Gud är med oss hela vägen genom öknen, vi ska komma in i det förlovade landet. Mm. Och ändå så faller. Mm. Så har du 3000 som dör.
Ja.
Det där man inte förstår.
Ja, det är ganska...
Men vi är ju lättlurade. Vi tänker bara på Hitlers tid. Hur lättlurade vi är. Det är ju därför man ska bedja och vaka över och inte... Så att han får leda oss. Alltså, vi har ju så lätt att falla, vi människor. Vi ska inte klappa oss i bröstet och tro att...
Nej, jo, nej.
För att det kan bli vilseledd ganska
snabbt. Men man är ju så utelämnad i öknen.
Ja.
Mm. Man fick manna varje dag.
Absolut.
Mm. Och när man vet att om man inte går Guds väg, då liksom, då dör man ju.
Mm. Mm. Ja. Ja, men vi sitter med facit och vi kan förundra sig.
Ja, vi sitter med facit.
Ja, jag tycker att det också är väldigt märkligt. Men det är klart, det finns en väldigt skillnad. Har vi upplevt verklig frälsning i våra liv nu för tiden, efter att Jesus kommit, så säger Bibeln att Guds ande tar sin boning i våra hjärtan.
Mm.
Och den blir en inre kompass på något sätt som ska hjälpa oss. Och ge oss väldigt tydliga impulser. Vad vi ska göra och inte göra.
Mm.
Det hade de inte. Det enda de hade var de här 10 budorden skrivna på sten. Och de hade inte hunnit få se dem.
Nej.
Det är klart att de hade varit med om fantastiska saker. När Egypten och när havet delar sig. Det var ju alldeles otroligt. Va?
Mm.
Men människor har en oerhörd tendens att glömma fort. Alltså vi glömmer så snabbt vad vi var med om.
Mm.
Så att det som går in i minnet, det försvinner tydligen, va, men det måste hända något i hjärtat verkligen. Det är först då det kan bli liksom på riktigt. Så jag är så tacksam att jag inte levde på den tiden, för det vet man aldrig hur det har gått. Nu har vi möjlighet att bli födda på nytt, va? Det hade de inte på det sättet, va?
Sen är det ju upp till oss var och en hur nära Jesus vi lever under tiden, för det har ju varit där som har varit evangelist och är andedöpt och allting som ändå faller, alltså, fast han, har varit, han eller hon har varit med så mycket, så det är ju upp till var och en.
Det är en färskara.
Hålla sig nära.
Ja, det här. Jag tror att det är en färskara. Vi kan inte leva utan.
Vem vill ha sista ordet innan vi ber och sjunger sång?
Lasse sitter och läser.
Nej, jag funderar på hur lång tid det tog. Alltså, det står ju inte, alltså, det står bara när folket såg att det dröjde innan Mose kom ner igen.
Mm. 40 dagar och 40 nätter var det.
Då fick du svaret.
Var det det?
Ja, en dryg månad.
Ja, det är mycket 40, hur var det 40 år i öknen också?
Ja, jag tror att han var uppe på berget i 40 dagar.
Och det var 40 dagar, det är hela tiden det här som du säger.
Tänk dig själv, en hel månad, bo i tält, mitt ute i öknen, ha ingenting. Det enda du får lite grann varje dag, det är mat, så du klarar det just den dagen. Du har inget vettigt att göra, utan bara vänta på han ska komma ner från berget.
Det är klart att man frestas.
Ja, det var nog inte så enkelt.
Nej,
kanske.
Nej.
Sen om man säger om i 40 år, det kanske då var, kanske bara var typ Sörmland runt, eller det var ju inte så extremt stor yta egentligen. Alltså.
Nej, de rörde sig på en ganska begränsad
yta. Kanske typ Sörmlandsleden i 40 år liksom.
Ja. Intressant.
Det låter rätt extremt för dig.
Jag undrar hur det känns. Tänk dig 600 000 människor plus en massa boskap då. Gå sömnadsleden runt i 40 år. Ja, det. Vilket slitage på skog och mark. Det blir många grillplatser du måste hålla öppna. Ja, alltså det man ska lära sig av hela ökenfärdsberättelsen, det är ju egentligen är en bild på vårt liv i miniatyr. Allt vi får gå igenom och det vi behöver få från Gud, hur beroende av honom vi är. Så i det perspektivet ska man ju läsa det då som en berättelse som handlar om oss också. Bara. Nu ber vi, så sjunger vi en sång.